Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen med till podcasten om valet 24 som handlar om presidentvalet i USA, och det här är serien Efterspel då vi pratar om det som händer i förberedelse på att en ny president ska träda in på tronen, höll jag på att säga. Och det är jag, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, hej. Tusen tack.
Ja, det har varit lite lugnare sista veckan. Det var ju så väldigt mycket utnämningar tidigare. Och sen har det hänt lite grann under helgen som vi ska prata om. Men en sak som jag tänkte reflektera kring först, och det är egentligen någonting som jag inte har tänkt på så mycket genom de här åren. Då när Trump var med förra gången och nu under valkampanjen och sen då när han blev vald. Och det är det här med censur. Det är ganska starka röster som hävdar att det har varit censur under Bidens tid och den tid av presidenttid som nu avslutas inom någon månad. Och det där är intressant, för man förknippar ju ofta Biden med en öppenhet och kanske demokraterna med en öppenhet. Så kanske inte alls har varit fallet. Men nu är det väl mycket med det här med Facebook, till exempel att Trump blev ju utestängd från Twitter och eventuellt Facebook också då efter 6 januari då 2021. Och liknande liksom insatser som man gör på nätet och de här bolagen gör för att hindra hate speech och sådana här saker. Är det här någonting som du har reflekterat över de här senaste åren, och hur har du som statsvetare och historiker tänkt på det? För det är ju ändå lite knutet till modern tid. Jag menar, så annorlunda än det var för 100 år sedan och 200 år sedan.
Ja, ärligt talat så jag vill inte fundera på det så mycket. Det där är ju en sak som jag diskuterar med mina studenter, och det har varit intressant att höra deras syn på det hela. För att en del tycker att jo, men att man måste ju få säga vad man vill, och andra har då en mer restriktiv syn på det hela. Och grejen är ju att till yttrandefriheten så hör ju också att du ska ta ansvar för vad det är du tar och hävar ur dig, helt enkelt. Och så att det är ju inte liksom självklart att, jag menar, var det lätt att låta Hitler gå an och säga vad han tyckte, till exempel. Så att liksom var drar du den där gränsen? För tillfället så håller jag på och det här han förbereder en kurs som startar direkt efter 13 dagen, Finlands politiska historia, och där har jag ett bra exempel på det där som jag det handlar om. Då det var presidentval i Finland första gången 1919, och så vann ju Ståhlberg över Mannerheim, och från höga kretsar så var man ju helt förfärad. Hur kan det där gått till? Det var alltså riksdagen som valde på den tiden, och då var det ju 32 officerare från jägarrörelsen som skriver ett brev åt Ståhlberg och förklarar att du måste ju förstå att du dör ju om du tar emot presidentposten, för det måste ju vem som helst förstå att den är vikt för Mannerheim. Och jag menar, det fanns ingen fungerande lagstiftning mot det där, så Ståhlberg tog helt enkelt och arkivera det där brevet som man hittade långt efteråt. Och jag menar, där är ju då att, är det okej då att meddela att ja, du vann visserligen, men du måste förstå att vi tycker annorlunda. Så att, du dör ju.
Med ett förtäckt hot också.
Det var ju inte förtäckt. Det stod väl inte att någon av oss kommer att skjuta dig, men att det var att då landet så kräver, så dykade ändå upp en ny Eugen Schaumann, alltså den här som tog liv av den här ryska generalguvernören alldeles i början av 1900-talet.
Innan det kanske fanns regler som kunde påpeka att den här typen av yttranden är fel och straffbara till och med.
Ja, precis. Att det fanns tydligen inte en fungerande lagstiftning på det där området. Och Ståhlberg gick och arkiverade, för att det är klart att han skulle kunna anmäla i alla fall för att ha någon att reda ut hotbilden. Men det lär ha varit så att han tänkte att de som får i uppgift att reda ut det där, så sympatiserar man med de som har skickat brev.
Ja, precis.
Ja, men det var ingen idé.
Nej, precis. Utan Klaus och andra historiker får titta på det istället. Det som är speciellt i USA är det här First Amendment och just yttrandefrihet och sådant. Som ju enligt, när jag har läst juridik också, anses vara väldigt bred i USA. Man är väldigt, det är en väldigt viktig paragraf. Och där är frågan om de på sätt och vis tänker, i alla fall så är det argumentationen är nu, att det är längre, den går längre än att, ja, man ska inte stoppa någonting egentligen. Och då är det frågan, var stoppar du då sådana här typer av hot och hat och sånt? Är det liksom alltså, lyssnarna?
Uppvigling på 13-dagen till exempel.
Ja.
Det hävdar ju Trump då att ja, men han sa ju bara vad han tyckte.
Jo, precis. Och en annan sak är ju att yttrandefriheten gäller ju i första hand, eller hur, det offentliga. Jag menar att inte det offentliga fängslar någon som yttrar sig på något visst sätt. Men ska man räkna Facebook eller Twitter eller det som nu heter X dit alltså? För de är ju privata bolag. De kan ju på sätt och vis bestämma att nej, men Klaus Stolpe får inte publicera sina filmer här på Facebook. För det vill vi inte. För vi är ett privat bolag. Vi bestämmer vem som får och inte får. Det är ju inte riktigt samma som att staten gör det. Eller,
nej, men jag menar att... Jag kan ju säga att jag har sagt upp bekantskapen med en kompis på grund av vad han tillät på Facebook, på sin egen Facebook-sida.
Jaha, alltså av andras kommentarer och sånt, eller?
Ja, precis. Alltså att han liksom var för feg att sätta ner foten. Så att jag sa att jag liksom, att du är så där ryggradslös, så det blir som... Det känns inte bra helt enkelt. Och jag var inte den enda som gjorde det, vet jag. Så att.
Men alltså man själv då, man har ansvar för de som så att säga kopplar till ens egna inlägg eller någonting.
Jo, för att han motiverade dem med att ja, men att det är ju bara att blockera dem som är elaka eller någonting sånt. Men jag menar så att man måste våga sätta ner foten och konstatera att min vägg, mina regler helt enkelt.
Ja.
Liksom, jag tänker inte tolerera. Eller måste, men så såg jag på den där saken. Och sen visade sig att det var en annan av den här killens goda vänner som hade gjort samma sak samma dag helt enkelt. För att vi fick nog av det där. Och det är liksom så att på det privata planet så kan det faktiskt hända att du tappar dina kompisar helt enkelt.
Men du har inte tänkt på, för du är ju ganska duktig på framförallt Facebook. Har du funderat någon gång på när du lägger någonting där att finns det någon kraft där ute som kanske du kan gå över gränsen mot? Dels antikrafter, men också liksom, tänker du på att jag måste hålla mig till Facebooks regler?
Nej, det tror jag väl att sker rent instinktivt antar. Att, för jag menar, jag är inte så våldsamt lagd. Jag menar, jag är ganska frispråkig, men att däremot kan jag nog säga att jag, förutom den där som jag sa och bekantskapen med, så har jag nog sagt åt några andra att tänka efter lite vad du lägger ut.
Ja, just
det. Att du kan liksom bli av med jobb eller liksom att det på det rent sociala planet kan... Ja, då kan bli lidande.
Men det är väl kanske lite det de tänker, kritikerna i USA, att det är den sociala kontrollen som ska gälla, inte Facebook som bolag ska stänga av någon eller staten, Biden så att säga, ska besluta att man får inte säga vissa saker. Det är väl det som de menar, att man ska kontrollera varandra istället och säga att jag känner illa bara om du gör så eller någonting sånt. Att de tror, det är väl där kontrollen är då, enligt de här som tycker öppenhet framför allt, antar jag.
Ja, antagligen, jag vet inte om de tänker så långt egentligen, utan att om man från egna läger ska man få häva ur sig vad som helst.
Ja, nej, men det här är ett intressant ämne vi kanske kan återkomma till, men det här med öppenhet, också skillnad mellan Sverige och Finland som du nämnde där, och sen senare i vad mån man har haft censur under krig och sådana här saker, men det kan vi ta en annan gång. En sak som vi ska ta upp som är så här lite grann på gränsen så, på samma sätt att man undrar lite, var ska man nu hålla, hur ska man nu tänka? Och det är det som Biden faktiskt gjorde. Som president så kan han ju benåda vissa brottslingar. Och nu har han gjort det på ett ganska, ja, jag tycker tveksamt sätt. Så berätta vad som har hänt.
Det är ju så att den här Hunter Biden, alltså Joe Bidens son, så har ju varit i ropet sådär från och till. Mm. Och nu då så här i presidentskapets elfte timme så väljer då Biden att benåda sin egen son från och sån här brott och brottsanklagar som har ställts till svars för, och tidigare så har ju Biden lovat att inte göra det, men att nu då motiverar han det här med att Hunter Biden inte skulle ha fått så stor uppmärksamhet om inte skulle ha varit för att han är sin fars son helt enkelt. Och Det där kan väl säkert stämma i sig. Och den som berättade åt mig kan ju, den som parentes mera, men att den som berättade åt mig så att titta, det här var jättebra gjort och sånt. Men den personen så är ganska icke-neutral, om vi säger så. Det som demokraterna gör är bra, det som republikanerna gör är dåligt. Och jag bara konstaterar att no, men det där så riskerar ju nog att öppna Pandoras ask helt enkelt. Det här öppnar ju sen för att Trump kan ha en lägre tröskel att benåda exempelvis de som stormar Kapitolium. Jag kan ju ha fel, men jag menar i sedvanlig stil så går ju Trump redan nu an med att det här är den största rättsskandalen någonsin och så vidare och så vidare. Så att det kan ju ge ett svepskäl till Trump att liksom benåda alla möjliga konstiga och mindre konstiga individer. Och för all del så kan jag väl tro att Hunter Biden har fått mer uppmärksamhet på grund av liksom den han är. Men, och det är väl inte så konstigt, men å andra sidan, det borde han ju också veta om, och då kanske man ska hålla lite lägre svansföring eftersom man vet att man kommer att ha ögonen på sig. Jag säger inte att det är rättvist, men det är liksom så det funkar. Så att jag menar, sådär, utan att vi nu behöver gå in på de där åtalena och bevisföring där, så Joe Biden har säkert många goda sidor, men jag tror inte han har lyckats så bra i sin uppfostran, för att det har varit ganska mycket stök kring den där sonen. Och jag har ju då tidigare varit inne på att det här betyget åt Bidens politiska eftermäle, så kommer att naggas i kanten rejält av att han tog för lång tid på sig att meddela att han inte ställer upp i valet. En
Absolut.
envishet som drog med sig hela hans parti i det där fallet, och nu har vi en situation där republikanerna har koll på presidentposten och kongressen och så vidare. Och sen kommer det här till, men vad som är moraliskt rätt eller fel med avseende på den där sonen, det må nu var och en tycka vad man vill om, men jag tror ju inte att hans agerande här kommer att förbättra den bild vi kommer att ha i efterhand av Joe Biden som president.
Nej,
Att
nej.
ja, just ja, att han slarvar bort en massa för partiet, och sen just för att han flyttar ut och benådar han sin son. Det, det,
Nej, det är
liksom,
inte,
det är
ja.
sånt där som folk kommer ihåg, speciellt bland motståndarna.
Ja, och som du säger att om man börjar prata om att det juridiska är någon slags politiskt, alltså att det här var en politisk, ett politiskt åtal eller så, då har man ju som du säger öppna för att, ja men då är den argumentationen okej. Och sen har vi ännu starkare det här att juristerna arbetar politiskt överallt.
Ja,
Och det är
vilket
ju
vi
en
har haft
svaghet
förr.
i USA,
Ja,
ja.
jo, jo, jo,
Så
jo, jo,
att jag håller
precis.
med dig verkligen att det här var konstigt. Och det är klart att om din son är liksom, du känner ju för din son, men en Roosevelt eller Lincoln skulle ha tänkt några varv till, skulle jag gissa.
Jag tror det. Bra exempel. Det tror jag också.
Det är ju dels det här med Trump som då ska benåda dessa olika som höll på med det där du sa då den 6 januari då 2021. Och benåda alla dem och sen benåda sig själv dessutom. Så det är ju väldigt många saker här som kommer.
Ja, som jag sa, att det är lite klichéartat, men att det öppnar Pandoras ask helt enkelt.
Men till det kopplar ju också det här som du nämnde nyss. Det här med att han har just utnämnt en ny FBI-chef som jag förstår då kan också bli en person som kan bli ett verktyg att hämnas på sådana som har haft åtal mot Trump eller hans gäng och drivit rättsprocesser mot dem. Att rena hämndkampanjer, men jag vet inte, är det överdrivet? Du vet mer om den där kanske?
Ja, nej, det är nog så som spekulationerna går helt enkelt. Att han heter Kash Patel den där, alltså han har indiskt påbrå därav namnet. Men till att börja med så har ju då Trump sagt att han ska utse den där då till ny FBI-chef. Och den nuvarande så har ju suttit i 20 år.
Just det.
Och han är utnämnd av Trump alltså på 10 år, så att det är 3 år kvar, och det är Trump själv som har utnämnt honom i början av Trumps förra presidentperiod. Och vad jag vet så har väl inte den där nuvarande chefen nu ställt till med någonting som skulle kräva hans avgång, men där kan jag ju ha misstag i mig förstås, men att det ter sig lite konstigt. Och just den här Patel då, så jag förstår att, nu är jag ju ingen expert på just honom, för ni vet, alla som hör på det så vet ju att det liksom duggar tätt med alla namn här, så man får ju akta sig för att inte verka som någon som håller på med name dropping. Men alltså, Det är en sån där som är lojal mot Trump i alla väder, men han är då en konspirationsteoretiker och han talar om liksom det ondskefulla deep state och hängivet försvarar han de där som stormar Kapitolium och så vidare. Så att det är nog inte självklart att, att det där passerar genom nålsöga till senaten helt enkelt. Att det är lite jämförbart kanske med där Trumps förslag till justitieministerposten som ju också han skett sig rent ut sagt så att det drogs tillbaka. Det vill säga att han känner sig för hur pass starkt mandat han har.
Jaha, det är lite trevare menar du egentligen?
Ja, eller så tolkar jag det. Jag kan ha helt fel, men det är liksom min fingertoppskänsla helt enkelt.
Men den där förra FBI-chefen är liksom inte avpoliterad ännu då, eller?
Nej, att han sitter nog där fortsättningsvis.
Okej.
Okay. Det är ju inte någon som har blivit liksom ärtappad med liksom, ja, för några skandaler eller någonting sånt.
Men tillbaka till det här vi pratade i början. Det blir ju liksom deep state och det blir konspirationsteorier blandat med, jag menar, berättigade åtal och berättigade anklaganden över båda, från båda sidor. Hur gör du egentligen i din undervisning? För det är ändå ungdomar som har vuxit upp med den här tiden av ett, så att säga, mera konspirationsteorier och den här polariserade politiken. Och hur förhåller du dig till, så att säga, sanningen för att navigera rätt när du undervisar de här frågorna egentligen?
Ja, jag försöker vara så objektiv som
möjligt. Du säger det som är sant.
Ja, det som jag upplever att det är sant. Men eller jag försöker vara mer neutral. Jag säger ju kanske inte exakt rakt ut vad jag tycker hela tiden. Det kanske framgår att ja, vad ska vi nu säga, stormningen av Kapitolium så det här, jag menar, jag kan ju inte stå och säga att Trump är en idiot som borde läggas i fängelse. Eller? Jag menar, det ökar ju knappast min trovärdighet. Även om jag tycker att det är liksom han som är den skyldiga, men att jag får ju försöka lägga fram det på någorlunda trovärdigt sätt, hoppas jag i alla fall att jag lyckas. Sedan är ju en annan sak med konspirationsteorier som jag minns att några av de här, minns till och med vilka av de studenterna som sa det, att de är ju liksom så, alltså det var ju ingen liksom känga mot mig, men kanske mer mot min generation, att, att folk i min generation så tror ju på det de läser. Men de här ungdomarna så är ju mer van vid att det kommer en massa skit som serverar. Ni ska tro på allt. Okej, de här, nu vill jag inte låta elitistisk, men de här är ju alltså universitetsstuderande med statskunskap. Så jag tror väl också att de har en, förhoppningsvis, många av dem ska ju bli journalister dessutom. Man får väl hoppas att de har lite bättre, ja, de är bättre rustade än många annan för att konstatera, att ställa sig en sån här fråga att är det här som jag läser nu på min skärm, är det rimligt eller är det bara no skitprat?
Ja, precis, ja. Men det är klart att, som vi pratade i början, det här med censur som ena sidan påstår att till exempel demokraterna utövar, och sen så är det ju väldigt starkt nu när det gäller det här media, att mainstream media, vi kan säga i svensk Finland då Hufvudstadsbladet eller i Sverige DN eller några finska tidningar också som hör till det där traditionella media, kanske Yle och SVT och så här, att de på något sätt förvränger verkligheten. Det är ju väldigt, väldigt stark, och det kom ju den där politiska korrekta som ju kanske präglade vår uppväxt också, att det är klart vi ser världen från ett visst, med ett visst perspektiv. Är det där någonting ni diskuterar? Finns det de som är kritiska av dina studenter till mainstream media så här och...
Allt, ja, nu märker man ju det på attityden. En del tycker att alla journalister är vänster och så vidare.
Ja, just en sån fråga, ja, precis.
Ja, jag kan väl inte påstå. Vi hade en gästföreläsare i fjol, den här Janne Vass från, alltså den här vänster, finlandssvenska vänstertidskriften Ny Tid. Och han frågade liksom att det var en väldigt trevlig föreläsning faktiskt. Han är ju verbal så det heter duga. Mm. Han frågade liksom att är det något, att liksom, vilka här tycker att journalister är mer vänster än de liksom, gemene man, och det var ganska många som räckte upp handen, och så frågan att är det någon som tycker att journalister är mer höger, och då var det en som räckte upp handen.
Alltså, okay.
Jag kunde inte hålla truten, så jag sa, vilka tidningar läser du?
Ja, precis. Men det som vi har tipsat om tack vare din hjälp, det är ju Real Clear Politics, den här webbsidan med olika mediematerial, och de är ju deras utgångspunkt är ju att vara, att kunna liksom länka till allt, eller hur?
Jo.
Och det är ju en intressant sak.
Men det ser ju till och med ganska roligt ut när man ser den där förteckningarna och rubriker, och de kan ju gå verkligt stick i stäv med varann.
Ja, precis.
På det ena är det att republikanerna är skurkar, och följande rubriker att demokraterna är skurkar och så vidare.
Nej, men det är en intressant grej. Det är en bra diskussion som vi återkommer till återigen. Men alltså, jag vet ju att Real Clear Politics till exempel åkte ju dit på det, för att de länkar till så att säga höger eller lite extrema också ibland artiklar, och det snappades upp av sådana här webbfilter, så att jag tror att det är någonting i deras bevakning plockades till exempel bort från Wikipedia ett tag.
Jaha, okej. Okay. Det är möjligt.
Jo, och sen var det också New York Times skrev om dem att de är höger, liksom deras mätningar och så drar åt höger, att deras hela verksamhet gör det. Därför att med, liksom, de här filtrerna uppfattar det, eftersom de ens har med någonting alls från högersidan på sin sida.
Ja.
Så det är ju helt intressant hur det blir då snett. Att liksom, det bevisar ju på ett vis att de där filtrerna är lite mindre toleranta till högersidan då, menade de här. Så att det där, men vi återkommer som sagt till den diskussionen. En annan så här lite, inte skandal, en lite ännu en sån här, det är nästan tema idag att prata om lite gråzoner. Det är ju det här med pengarna som demokraterna använder. Alltså Harris blev ju då kandidat i somras, jättekort tid kvar, 100 dagar eller vad det var. Och då, men ändå lyckas hon få ihop, och partiet lyckas få ihop världens summa, rekordstor summa för kampanjen. Och liksom, då undrar man lite att var det väl använda pengar, som det gick ju inte så bra, hon blev inte president. Så vad har du för nytt om den där delen? Du nämnde det i början.
Nej, alltså det är ju så att det visar sig att de är 20 miljoner back.
Dessutom,
så det är ändå... alltså det är ju det här, det är ju en, alltså, hör och häpna, det är ju procentuellt sett det är ju otroligt lite med tanke på hur många mycket pengar som rörde sig där. Men grejen är ju det att det där ska ju täckas upp på något vis. Och nu håller man på då fortsättningsvis skickar ut sådana här tiggarmail där man ber om donationer, och de där formuleringarna. Så är ju tydligen rätt långt i det samma som inför valet. Nu är det viktigare än någonsin att du ställer upp och så vidare. Det var ju politiker som jag snappade upp den där artikeln ifall någon undrar. Och det som det handlar om, så säger man tydligen inte rakt ut att snälla, vi är 20 miljoner dollar på minus, vi måste få det här täckt på något vis, så att om ni nu är en miljon människor som ger 20 dollar så fixar vi det här. Och det är ju som sagt i relation till kampanjbudgeten är ju småpotatis, men det ska betalas. Och då, om jag nu tillåter mig själv att uttrycka mig lite klischéartat, att vem vill betala för öl som redan är uppdruckna, helt enkelt. Och då kommer vi in på att då kan ju folk reagera hur de vill, men ett problem på längre sikt är att det där kan ju, eller inte kan, det lär väl irritera en hel demokratiska väljare, så det kan ju vara någon som i nästa omvalet i om 2 år till senaten eller representanthuset så har svårare att få ihop kampanjmejl, för att jag menar, vad är det här, ni skickar ju bara en massa hela tiden till och med då valöver, att det är ju, jag tror ju att det där kan väcka väldigt mycket irritation, sagt utan att nu har det här han diskuterade med någon naturligtvis, men att om man går till sig själv, så jag tror att det skulle vara ganska jobbigt att börja få den där sortens tiggarmail hela tiden. En lite annan, det här är ett fånigt exempel, men att jag bor ju då i Vasa, och nu är då det här ishockeylaget här som spelar i högsta ligan. Det är länge sedan jag nu har gått på deras matcher, men att nu är det ju igen då att de håller på att gå omkull, och min reaktion var bara att det där har varit ett liksom kroniskt tillstånd sen jag var ett litet barn. Man orkar inte bry sig, eller jag. Det blir så att vargen kommer också.
Jo,
kanske
jo.
En fånig parallell, men i alla fall. Men att jag tror som sagt att det här inte är bra reklam för demokraterna. Nej. Helt enkelt, utan det kan ju inte vara det.
Nej, nej. Men är det så att pengar, som vi har pratat om, pengar är så viktigt i USA, så det har ett jättestort, liksom, en stor betydelse, men samtidigt är det liksom så att de har satsat jättemycket pengar på någonting som inte lyckades. Är det också så att man kanske man accepterar det i större grad där? Att det ska kosta mycket pengar. Så det är liksom okej att det kostat enormt mycket fast inte det gav resultat.
Så att... Jo, då, det där är de ju så vana med. För att de, liksom, vi kan gå tillbaka. Vi har ju haft den här poddserien här, Mr. President förr, och den har vi ju exempel från tidigt 1800-talet, liksom, faktiskt har varit påkostade kampanjer med liksom parader och sånger och hattar och utstyrslar och det ena. Så det där showbetonade har ju alltid funnits där, och det betyder ju också att pengarnas roll alltid har varit stark i de här sammanhangen.
Jo, visst. Men, nej, men det är svårt att bedöma, för det låter ju för i våra öron låter helt märkvärdigt att de har haft så mycket pengar och sen helt i onödan. Ja, men massor av de saker de ville satsa på i sin kampanj hade de kanske kunnat bekosta istället för att...
Ja, men då skulle inte man fått in pengar om de skulle ha sagt att ni kan gärna ge pengar, men vi ska inte ha valreklam, utan vi utgår från att vi förlorar, så att vi ger pengarna åt fattigast.
Ja, liksom. Det är bättre. Det hade varit bättre, men det hade inte gått alls.
Ja, de skulle inte fått in de där pengarna helt enkelt.
Nej, det är liksom förutsättningarna för att vara en kandidat, att ha de här pengamaskinerna. Det är märkvärdigt. Men är det någonting, tror du att det är något surt efter då, att de har gått back? Har du hört något sånt, eller kan du betänka dig att det kommer upp till ytan och blir någon intern strid om de här pengarna, tror du? Eller?
Alltså, jag antar det, för att då man är i en sån här situation som demokraterna nu är i, så det är ju klart att det ska pekas fingrar och jaga syndabockar och allt sånt. Jag menar ju själv så sitter jag och pekar fingrar mot Biden.
Jo, du är inte den enda.
Hans fel och att Harris var dålig och så vidare. Så att jag menar, fast jag inte har något med saken att göra, så gör jag ju likadant. Och det är ju klart att inte skulle jag vilja vara den som har varit budgetansvarig för den där kampanjen. Inte.
Nej. Men det kan ju vara så om Harris vill ställa upp igen och ta en ledarroll i Demokraterna, så har hon väl detta att kämpa mot om det kommer någon annan. Så kan det ju bli en debatt om den här frågan, att hon har misskött sitt ledarskap.
Nu har jag ju liksom räknat bort henne ärligt.
Jo, okej.
Men det spelar ju ingen roll, det är ju inte bra reklam för henne. Det skulle vara bättre om hon skulle ha haft 20 miljoner kvar och gett dem till förebyggande tandvård i Oregon.
Ja, precis.
Det är ett konstigt exempel. Men
vi förstår, det var ett väldigt bra symbol. Men vi...
Faktiskt har ju med, jag börjat tänka på att det är ett ganska bra exempel i sin enkelhet.
Ja, just Oregon. Men i alla fall, demokraterna, vi har pratat om det här med valet, att det inte var riktigt landslide för Trump avslutningsvis. Och vad kan man säga om det här med egentligen varför demokraterna, eller Harris då, inte fick så mycket röster? De förlorade ju även på andra sätt. Vad är det liksom iakttagelsen kring deras väljare? Var de hemma eller gick de och röstade på Trump, eller hur har du uppfattat det?
Ja, alltså jag tror ju inte att en hel del resonemang har ju gått i stil med att folk bytte parti, det kan ju knappast ha varit så riktigt många, för att Trump hade ju ungefär samma röstetal som 2020, medan Harris hade mycket färre röster än vad Biden hade för 4 år sedan, så att det är väl främst det där med att de har stannat hemma. I stort sett så vann ju Trump på samma orta som han vann 2020, men att ser man på de orter där Biden vann för 4 år sedan, så då tappar Harris ganska mycket. Att hon har ju inte entusiasmerat folk på samma sätt som Biden lyckades. Men det är ju ingen raketforskning, det är ju bara att titta på siffror helt enkelt. Hur var det nu att Trump gick framåt med lite mindre än 3 miljoner röster, men Harris fick 7 miljoner mindre än vad Biden fick förra gången?
I populära rösten. Och sen
precis. Alltså, utan bland folket. Så att bara som kuriositet här, så Joe Biden är ju fortsättningsvis den enda som har fått över 80 miljoner röster i ett amerikanskt presidentval. Ja. Så att han, rekordet fortsättningsvis, fast vi bara sitter och källar ut honom här.
Jo, det är viktigt att veta, och just det är bra att Trump-lägret förstår det också någon gång, för att de tycker ju de har vunnit mycket större nu. Men det är ju det här små marginaler, men att man vinner ju då ändå då alla staterna, men det var ju bara 230 000 tror jag senaste siffran som nyckelstaterna där han liksom
ja,
tog hem, och då, och då blir det ju, ja, det är ju totalvinst, men det är ju ändå en liten marginal ändå om man jämför.
Jo, då kan man ju lägga till dem ifall någon undrar att det var ju att de där siffrorna varierar ju lite, men
ja,
att det var ungefär 153 eller 154 miljoner som gick och rösta nu, jämfört med de med mellan 156 eller 157 miljoner för 4 år sedan, så det är några miljoner färre. Men uppenbarligen var det så att antalet röstberättigande den här gången ändå var 4,5 miljoner större, så att det är ju faktiskt nog, så tillvida är det ju ett antal miljoner som har stannat hemma och uppenbarligen då bland demokraterna.
Ja, och det du sa var ju, men jag vet inte om det är aktuellt i ett sånt här val när det är så otroligt jämnt, men det du sa var att man går inte och röstar kanske om man bor i en stat där man vet att det spelar ingen roll vad jag röstar på, för det är redan liksom...
Nej, det är ju inte lika spännande. Där bor du i Oklahoma så vet du att republikanen vinner. Bor du i Kalifornien så vet du att det är demokraten som vinner. Och nu var det ju det var liksom 43 delstater var det liksom stod klart länge i förväg att det ska mycket till om det ska det här svänga i någon av dem där. Så att vi hade ju då de 7 swing states som vi har upprepat till förbannelse.
Men förra gången då när det var så höga siffror, var det en proteströst mot Trump, medan i år så var det ändå på något vis en välkomnande, mer välkommen tillbaka känsla, även om den inte var så stor. Men det var verkligen det som gjorde att det var så mycket, mycket till för Biden förra gången. Var inte det att det var en protest mot Trump, för han hade just varit president alltså?
Eller jo, det var det, men att Trump gick ju också ordentligt framåt jämfört med gången innan. Så
ja,
att
just det.
Det liksom blev faktiskt fart på folk från bägge lägren, vilket ju var en, att igen kommer vi in på det ordet polarisering.
Jo.
Att det var som för eller emot Trump ganska mycket, men att det fick ju verkligen fart på folk. Och denna gången hade ju demokraterna kort och gott svårt att nå fram till sina kärnväljare, och då kan ju de här orsakerna variera. Vi har varit inne på någonting redan, men tidigare så har vi ju talat om det här med identitetspolitiken, den betonades lite för mycket. Att det är helt okej att vilja skapa en bättre värld, men glömmer du bort folks vardagliga problem så vinner du inte valet, och vinner du inte valet så har du svårt att genomföra dina planer på en världsförbättring.
Ja, visst.
Klischéartat uttryckt kanske, men att den tror att det är den enkla sanningen.
Jo, det verkar som då att det kommer också på många håll den här, och det känns relevant. Men är det, ja, lite sammanfattningsvis, så Trumps anhängare på något sätt hade samma fart som de hade 2020, medan demokraterna, de tappade farten helt enkelt. Så kan man säga.
Jo då, för att det här var ju bara andra gången på ett tredjedels sekel som republikanernas kandidat fick flest röster. Att om vi räknar från valet 1992, som ju började vara ganska länge sedan redan, så är det bara då vid det här årets val, och då George Bush den yngre blev omvald 2004 som republikanernas kandidat haft flest röster. För att både då Bush den yngre valdes första gången och då Trump valdes första gången, så var det ju demokraternas kandidat som ändå hade flest röster ute bland folket.
Ja, precis. Ja, märkliga saker. Vi ser fram emot nya händelser, och det är ju långt kvar till den nya presidenten intar sin position, men han har jobbat som en ångmaskin här sista veckorna, så vi får se vad som ännu händer innan jul. Vi återkommer igen med omvalet 24 om en vecka, och du kan också lyssna på vår serie om presidenter, så där Klaus berättar om alla USAs presidenter, Mr. President. Det finns alltihopa att nå via sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia. Där hittar du också länkar till poddtjänsterna. Så tack för idag, Klaus.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.